Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Då säger vi äntligen varmt välkomna till en ny säsong av Fotbollsmorgon som vi har längtat. Jag heter Jesper Hoffman och med mig har jag Fabian Ahlstrand och Robin Berglund. Och vi är taggade till tänderna att dra igång igen, eller hur?
Ja, jättekul. För långt uppehåll.
Ja, kanske att det har varit så. Men du har ändå inte varit här, så vi hade inte kunnat ta med dig.
Nej, hade jag kunnat ha med mig på länk.
Korre. Ja, just det.
Jag var ju i Rom i några dagar.
Ja, berätta. Hur var det?
Nej, magiskt. Jag älskar Rom. En jäkla häftig stad. Och så fick man gå på lite fotboll också. Ja. Roma, Bologna.
Det var du inte lika nöjd med, har jag förstått så.
Men alltså, allt utanför. Har du varit på fotboll i Italien?
Ja, jag har faktiskt inte det.
Allt utanför och inför matchen och så är ju magiskt. Sen är ju fotbollen som ofta skräp. Alltså, det är ju väldigt tråkiga matcher.
Nu är du hård, som du brukar säga till mig. Men det är alltså, alla matcher är ju inte tråkiga. Nej, i Serie A. Men ni åkte på en skitmatch.
Ja, men det är 1-0 som de flesta matcherna slutar. Eller 0-0. Men jag tittar på Roma Milan, eller Milan Roma igår. Det är också så här.
Det var mer underhållande sett till dramaturgi.
Ja, och sen var det eller regnigt och sådär. Kanske påverkar matchen, men tycker inte det var en supertillställning heller.
Man hoppas att Italien snart ska få avkastning för det här löparundret som måste komma av alla löparbanor så att de får användning av dem någon gång. Ja. Det är sällan i friidrotts-VM som det är ett stort.
Nej, men faktiskt.
Italiens på pallen.
Nej, väldigt sällan.
Är det.
Nej, exakt. Men det kanske kommer. Ja. Robin, hur är läget med dig?
Men skitbra. Ja. Jag tycker också varit för långt upp på håll. Det var väldigt skönt att vara tillbaka.
Ja, nu kör vi på här. Måndag till lördag. Ta bara paus på söndagar. Mm. Och lördagar ska du vara med och köra, eller hur? Är det inte så?
Ibland kanske.
Ja, ibland kanske. Ja. Ja, det är inte riktigt klart.
Det är inte
kanske.
Klart.
Nej, vi får sitta och förhandla här under veckan då. Får vi se om du dyker upp på lördag.
Precis. Ja, men det var väldigt kul att se er igen. Då är det alltid något positivt.
Ja, du är här tidigt också. Jag kommer ju hyfsat tidigt, men du är alltid på plats här. Ja. Man kan tro att du sover här, men det gör du inte.
Morgonpigg.
Ja, det är bra. Idag då så ska vi försöka såklart att catcha upp lite vad som har hänt här under juletider. Har ju spelats en del fotboll såklart efter fotbollsmästerskapet. Vi ska såklart ringa upp Alexander Axén. Prata lite om Bayerns utförsäljning. Mm. Som de sysslar med. Vet inte riktigt vad ambitionen är. Nej. Från Hammarby. Väldigt många spelare ut. Börjar visserligen komma in lite spelare också. Får vi se när om det kommer fler än så.
Och reda ut AIKs märkliga fönster också, kan man ju tycka.
Tycker du det?
Ja, men att det inte hänt någonting. Att det inte är någon spelare. Men vad har de nu? 32 spelare. Och det inte någonting.
Nej, Stefanelli försvann väl här och några ytterligare ska väl bort här. Men du vet, fönstret öppnar ju nu, va? Så att alla spelare kan man inte sälja när
fönstret
är stängt.
Nej, men jag tänker mellan klubbarna och så här. Det känns som att det är många spelare som kanske tar en framtid i klubben. Och då kanske det borde vara löst redan nu, tänker jag.
Ja, vi får se vad som händer med Gnaget. Drar igång imorgon tisdag. Sen ska vi prata med Odenses 25-årige chefscout Adrian von Heine. Han har ju varit i Dobbsammanhang tidigare, gästat podcasten 352. Har vi ringt upp honom här i Fotbollsmorgon? Jag tror inte det, va?
Nej, inte vad jag kan minnas.
Nej, men det ska vi göra nu och höra lite kring hans nya äventyr i Danmark. Värvades ju alltså av Sirius. Det är en liten kometkarriär där.
Underbarn låter
det. Ja, lite som underbarn. Han är väldigt väldigt vältalig också. Så att han låter som ett underbarn också. Han är härlig att lyssna på. Den gode Adrian.
Hör man hans röst bara, om man lyssnar i poddform, så är det svårt att tro att han är 25.
Ja, verkligen. Men sen, han är inte dagens mysigaste röst. För världens mysigaste röst står ju Christina Cappelin för. Ja. Eller hur?
Ja, det måste man säga. Ja.
På tal om korrespondent då. Hon är ju Italienkorre. Och henne ska vi ringa upp då för att prata då om den senaste av tre bortgångna här under juluppehållet. Väldigt tragiskt. Men vi måste prata lite om det här med Gianluca Vialli. Mm. Minns ni honom? Nej, du gör inte det.
Nej, inte som spelare. Det kan jag inte säga.
Gör du det, Robin?
Nej. Det är också det skulle vara en efterhandskonstruktion, tror jag. Ja. Men jag har ju sett bilder från tider när jag var vid medvetande.
Yes.
Men jag kommer inte ihåg någonting därifrån. Men som sagt, från EM minns man ju och sånt. Mm.
Ja, jag är i skarven där, så jag minns lite grann faktiskt. Mm. Gör jag. En riktigt bra
Chelsea
spelare.
Chelsea framförallt?
Ja, Chelsea ska jag säga. Juventus, även lite så Juventus. Sampdoria har ingenting av. Men lite Juventus bilden.
Nej, men det är ju Sampdoria och Juventus han är förknippad med. Chelsea var väl bara...
Nu är du hård. För den där kommer du få David Fjell efter dig. Alla undrar säkert vad du gör här och inte David Fjell. Men David kommer ju imorgon. Ja. Han är ju på väg hem från Brasilien. Det kommer lite i skymundan. Han sitter ju ofta här på ganska låg stol och säger att folk har det så bra i sin omgivning. Men han äger ju en udde i Brasilien. Mm. Det nämner han inte så ofta. Men den kan vi prata mer om imorgon då. När han är tillbaka i fotbollsmorgon. Om sin mark som han äger nere i Brasilien. Bra, hur mycket fotboll har det blivit då under julen? Tar du paus eller kommer du in? Tyskland tar ju uppehåll.
Ja, men precis. Bra. Det är svårt att jämföra sig med andra så. Men man märker ju att det är... Det blir mer mystittande, tycker jag. Jag tycker jag inte alls investerat lika mycket känslor som jag gör under säsongen. Men det blir mer som att man ser på en julfilm. Liksom. Det skvalar i bakgrunden. Och det är ju svinhärligt att det pågår.
Ja.
Så. Och det är väl lite mer... som igår blir det liksom... Man kollar Spanien och Italien kanske istället. Mm. Så. Framförallt när det är FA-cupen.
Ja, FA-cupen, vad kallt det är. Ja. Eller hur?
Kan vi bara skjuta ut det i rymden bara?
Ja, men jag orkar inte höra världens äldsta klubblagsturnering. Och den är ju bara... Den bara förstör när man liksom taggad på att dra igång Premier League igen efter VM. Och så ska in en fjärde omgång i FA-cupen.
Då ser ni spelschemat här. Chelsea City. Såklart, det är B-lag.
Ja, det är cup. Var det ju ett resultat som stack ut där, visserligen. Mm. Men två reservbetonade lag. Chelsea för att de har mycket skador och City för att de skiter i det. Så att det var... Nej, man sitter ju inte framåtlutad i
ska vi prata om dem eller någonting?
Jag vet inte.
För det taskigaste jag sett en annan tränare säga. Alltså, Pep efteråt.
Ja.
Alltså, det är verkligen next level att trycka ner en annan tränare i skiten och säga att ge honom mer tid.
Ja.
Det är ju psykande på riktigt. Att verkligen vända sig till ägaren och säga så här, sparka honom.
Nej, men han gillar ju verkligen Potter.
Jo.
De har ju haft en...
Men det hjälper inte Potter. Han blir fortfarande daltad med.
Ja, så är det ju. Han fortsätter att...
Jag klarar mig själv här, jag förhandlar gärna...
Svenskarna och Pep står där, snälla. Ge honom mer tid. Det här är vår gubbe. Och Pep tyckte jag var lite... Han lite fint sagt också. Att i Barca, mina två första år i Barca, jag kanske hade behövt mer tid. Men jag behövde inte det som jag hade med sig. Det löste sig på det sättet. Att det var ju bara att ge bollen till honom. Ja. Så.
Lätt att säga när man vunnit med 4-0. Och det blir, jag tänker även att det är en björntjänst. Han vill
verkligen väl. Med.
Men det är en riktigt onajs situation för Potter. Att bara... Här har du ett par stödhjul du kan få låna från min som jag hade för 5 år sedan. Tack, bra. Kan cykla själv.
Ja, det är en vinkel på det hela som jag någonstans kan köpa. Du har sett en del fotboll, Fabian. Du skickar ju bilder till mig när du sitter och kollar Premier League stolt.
Ja.
Och det glädjer mig.
Ja, men jag tittar på ganska många matcher.
Ja.
Framförallt så är jag imponerad av Liverpool. Tycker de har kommit igång. Fått till bången här.
Det tycker inte jag.
Har de inte det? Ja, de förlorade mot Brentford.
Ja, jag tycker de var dåliga både mot Leicester och riktigt usla mot Brentford och riktigt dåliga mot Wolves Ellen. Så tre dåliga matcher tycker jag de kommer ifrån. Vad säger du?
Nej, jag tycker ändå att man bör kunna se...
Jag trodde det var ironiskt.
Ja, jag trodde också det var ironiskt.
Det har varit så dåligt här.
Ja, det har varit riktigt dåligt. Alltså nu i slutet här när du har varit i Rom.
Känns som att man har... Ja, då långade det ut.
De åkte ut när du var borta.
Posten. Post
okay,
men sen Tottenham är ju
en gåta.
Ja, men det den matchen de gör där mot
Villa.
Det är bland det sämsta jag sett. Det är, och så tittar man tabellen och de ligger femma, sexa. Det är...
Ja, men det har ju varit lite med Tottenham hela året. Att de har varit, inte så dåliga som de var mot Aston Villa, men de har varit dåliga. Alltså, ja. Prestationsmässigt. Väldigt svårt att tyda någon idé i det här spelet. Mm. Men man har ändå tagit en del resultat faktiskt. Och då, men alltså, de är bara femma, sexa. Men visst, de hade kunnat vara nästan nere vid Chelsea om det hade varit eller mer rimlig poängskörd. Men de, ja, det är väl Harry Kane mycket som har löst det. Och man är absolut med i kampen och köper stigplatserna. Och det såg faktiskt bättre ut här nu mot Crystal Palace. Ja. Gjorde ju fyra kassar i andra halvlek. Men ja, de har en del.
Och sen tycker jag också att Brentford är roligt att titta på.
Jag håller med. Det är ett häftigt lag. Riktigt bra. Och lyckades, de slog ju alltså Liverpool utan Tony på topp. Vilket är ju imponerande. Mm. Han har ju varit så viktig för det. Den där offensiven.
Ja, men den var inte så viktig. Nej. Liverpool har kanske inte varit så bra.
Nej, tror vi får komma fram till det.
Men inte alltid
är det. Nej, så är det. Så är det. Men annars så längtar ju nu mycket till den svenska bollen. Och den, nu börjar man ju se, det börjar komma bilder från premiärträningarna. IFK Göteborg var igång i slutet av förra veckan. Och, och Kalmar också. Den här veckan börjar väl flertalet av de övriga klubbarna att dra igång sin verksamhet. Eftersom vi då är inne på den svenska fotbollen, då passar det ju såklart alldeles utmärkt att som sig bör på måndagar ringa upp vår gode vän Alexander Axén. Och det är bra att du skjuter fram nacken lite sådär, för att det är väldigt mörkt där borta.
Tänd lampan.
Ja, men han har ju, det är elräkningen där va, så att han, okay, snålar ju på elen, har han ju gjort gällande. Men med oss då, från skogarna i Örebro, Alexander Axén, god morgon på dig och gott nytt år får vi väl säga.
Ja, god morgon grabbar. A-laget idag ser jag.
Fjäll fortsatt petad. Han blev ju hemröstad. Får vi se om han får dyker upp i andra chansen. Dyker upp från gränslandet imorgon kanske.
Ja, exakt. Fabbe sitter och skrattar.
Hur är läget med dig? Hur har ledigheten varit?
Mycket bra, tack. Det var ju lite efterdyning efter Dart-VM. Och sen så har man ju börjat kolla på all fotboll som börjar nu. Och idag börjar ju alla allsvenska lag. Så att, de som inte har börjat tidigare. Då, så att det är perfekt.
Det är såklart en del svensk fokus här idag. Men jag tänkte börja med Dart-VM då. Rafflande final som jag förstod det.
Ja, det var en ruggig bra match. Två av de formstarkaste i världen fick mötas. Och det blev, båda hade chans att gå ut på 9 pilar. Så att det är ju det bästa läget som man har sett någonsin då, säger de. Så att, grym final faktiskt. Det brukar alltid bli lite avslaget annars.
Mm. Bra, sen då, jag vet ju att du följer ju den engelska fotbollen också, att du har den goda smaken, och ditt lag är ju Southampton, och då måste jag ju ställa frågan, vad är det som sker med den här klassiska klubben?
Alltså jag vet inte vad de sysslar med, alltså de köper yngre och yngre hela tiden och sämre, och backlinjen är ju fullständigt haveri varenda gång, alla bollar in blir mål i stort sett, så att det måste vara ett otroligt fönster för att de ska bli huvudtaget av chansen. Men jag ser inte det här riktigt. Och vad är det de gör då? Köper en ytter direkt från Kroatien. Så de verkar inte ha en hjärncell där borta. De som håller på att handla faktiskt. Så kan man säga.
Hur ont gör det här i ditt supporthjärta? Hur stor supporter är du av Southampton?
Ja, men det är ju stort eftersom det jobbar jag inte med eller inte jobbat med. Så att det är klart att det är jobbigt som fan att se hur det här förfaller nu. För att jag ser inte hur det ska kunna gå till att de hänger kvar faktiskt. Så att då får man börja om i Championship. Vilket inte är skittråkigt, kan jag tycka ändå. Men när de ändå jobbar och byggt upp någonting så gör de så här dåligt. Och tar en tränare som... man ska väl alltid ge alla chansen sådär. Men det här är ju för stort för honom. Det märker man ju. Han står ju och tittar runt och tycker att allt är så stort. Och allt är så... fy fan. Det ser mörkt ut.
Ja. Nathan Jones då, som de plockade in, han är ju en tidigare championship-tränare i Luton då, så att det kanske är bra då att han är redo inför nästa säsong då.
Ja, exakt. Då bör han inte kolla, han har varit på de arenorna, så det känns lite som han är förberedd då.
Ja, jag förstår. För övrigt, på tal om det då, är liksom det någon dröm inom dig att få jobba med den engelska fotbollen någon gång?
Jag har ju sagt det flera gånger, fick jag chansen i Division 1000 så skulle jag åka dit på en sekund, så att, men då måste man jobba med det där, och det har jag inte gjort på länge nu, så att nu är man borta.
Men jag tänker i som expert, vi sitter där.
Jag trivs så bra på Discovery, men det är klart att min dröm hade ju varit att haft ett program på lördagarna med Championship, göra det som ett tips extra och bygga upp de där lagerna, för det finns ju otroligt mycket klassiska lag. Så det hade varit en dröm. Jag tror att man hade kunnat slaga ut Premier League till exempel, för att Premier Leagues lördagsmatch är ju inte som man jublar varje gång.
Nej. Jag tycker du ska ta över ett lag där.
Tack Fabbe, men du är ingen favorit hos mig ändå Fabbe, hur mycket du än försöker.
Fabbe vill hänga med som ass. Men för övrigt då, Championship då, där är det ju, den växer ju ur ett svensk intresse också. Nu ryktas det ju om att Djurgårdens mittback Hjalmar Ekdal är nära Burnley. Det hade ju varit en häftig övergång, eller hur?
Jo, det hade det ju, men de går ju upp direkt till Premier League. Så att det är ett bra steg för honom. Med en riktigt bra tränare som vill spela fotboll också. Och så där. Så att, det skulle ju vara ett drömgig för honom att komma dit. Sen är det väl Viktor Gyökeres som är fantastisk i Coventry. Som jag har gillat hela mitt liv. Alltså, jag tycker det är en superspelare. Också värd att få att komma upp där. Väl Leeds, Everton och några till som rycker i han. Så att, får se vart han hamnar.
Ja, där borde det faktiskt kunna bli en övergång redan i januari, känslan, med tanke på hur jäkla bra han går just nu. Och att det är många klubbar såklart som jagar en striker.
Ja, det växer inte på trän. Och han kan köpa 10 av så 15 så kallade skyttekungar. Och där måste jag gå in då och säga att ni har fel när ni går igång på den som vinner Superettans skytteliga. Att han tror att den ska kunna göra någonting i allsvenskan. Det är ingen chans, kan jag säga direkt. Jag har haft alla de där när jag tränar som har vunnit skytteligor i Superettan. De är helt chanslösa i allsvenskan. De gör inte över 5. Det är bara så.
Är det så? Du dömer ut den här värvningen direkt, Viktor Granat till Halmstad?
Att dömer ut är ett stort ord, men de som förväntar sig att han ska göra 10-12 mål, det kan ni glömma.
Nej, varför, men... vad är skillnaden?
Alltså, det är jättestor skillnad på såklart ligorna, men också försvarsspelarna. Mycket snabbare, mycket starkare. Och de här som brukar vinna Superettan, det är som spelar sådana lag som kommer till mycket målchanser. Som kanske behöver sätta var fjärde, var femte chans. Och i allsvenskan får de 2 chanser. Då säger det sig självt att det går inte. Och sen när de börjar missa de där chanserna, då är det över sen. För då börjar de tappa självförtroendet och allt det där. Så att, nej, jag ger inte mycket för de där värvningarna faktiskt.
Men vem ska de värva då? De behöver en anfallare.
De behöver en anfallare. Men det behöver inte bara betyda att man måste leta i Sverige, Fabbe. Det finns en värld utanför där det finns andra typer. Och sen beror det på hur de ska spela såklart. Jag hörde det ni sa där. Men ni kommer ihåg hur mycket de la i försvarsspelet sist. Och släppte in minst mål i allsvenskan typ. Men kom ju aldrig till en anfall heller. Så att, då kanske man ska ha en liten power forward som är bra på att sticka en mot två, en mot tre. Och klara av de grejerna. Och inte så beroende av... lagkamraterna på samma sätt. Det beror på hur man vill spela.
Ja. Vad ger du Halmstad och övriga nykomlingar för möjligheter att hänga kvar om vi pratar bottenstrid? Fabbe här, han tror att Mjällby ska komma sist. Vad känner du kring hur bottenlagen har förstärkt?
Ja, Mjällby kommer komma jättebra. De har gjort jättebra nu för Värv och han är smart, Hasse Larsson. Så det är ju ett lag som kommer mellan 8 och 12 utan problem. De kommer aldrig vara i närheten av botten.
Men, samma känsla.
Ja, Halmstad får jobba hårt, men de kommer greja det med den rutinen med ledarna där som de har. Så där. Men BP får ju tufft, så är det ju bara. Och det verkar vara turbulent där borta också, massa tjafs med ledare och grejer och sånt. Och Melberg har väl inte gjort något jätteavtryck i allsvenskan hittills. Han får en ny chans nu så får vi se då, men jag tror att de får det väldigt svårt.
Det håller jag med om.
Vad sa du?
Det håller jag med om.
Ja. Bra. Om vi tar toppen då, där är det framförallt ett lag som det har hänt mycket i sedan vi pratade senast, och det är ju Hammarby som, jag vet inte riktigt vad det är, men det har varit någon form av mellandagsrea i Hammarby här under julen. Giasch har ju lämnat sen tidigare. Vi har Bojanic som också har stuckit, alltså verkligen två nyckelspelare. Vi har Simon Sandberg som ju har spelat en hel del de senaste åren och lite av en kulturbärare, det är fel ord. Men han har ju varit viktig för Hammarby genom åren. Jeppe Andersen, kulturbärare, måste jag ändå säga. Även om han inte har varit 100% ordinarie. Och sen nu senast också här nu då, Gustav Ludvigsson. Det här är tunga tapp för Hammarby. Eller vad säger du, Alec?
Jo, det är det. Men du känner ju också Jesper Jansson på ett bra sätt. Det kommer ju bara smälla där borta. Och jag vet 2 värvningar som redan är klara och en tredje på väg in som jag vet namn på, så att det kommer komma närmsta dagarna här också, så det, och det är bra spelare, så Jag skulle inte vara jätteorolig om jag var Hammarbyare ändå, för att Simon Sandberg, som du sa, var med länge men spelade ju 60 minuter, så var jag tvungen att byta för kram. Aldrig varit med om att en ytterback är så dåligt tränad egentligen, så det tycker jag att det var rätt att byta egentligen också. Jeppe Andersen, han är ju alltid så här, du skruvar upp, du vet vad du får, men ska man ta nästa steg då måste man låta de andra få chansen också. Jag tycker att de har Amirol, han mitten är ju fantastisk ung spelare som jag tror kan bli jättebra, så jag tycker det är smarta grejer de har gjort faktiskt. Men sen måste de ju träffa rätt på till exempel Skyttekung. För där var det ju inte rätt med Berisha. Även om han på pappret är kvar, så tror jag inte att han är kvar. Och sen behöver de ett par yttrar med högsta klass. Så att det kommer hända otroligt mycket där. Men jag är ganska säker på att det blir bra.
Mm, vad gillar du värvningen av Adinavic då? Jag är förtjust i den.
Ja, absolut. Det där är jättesmart. En spelare som man har väntat på sig komma igång men som aldrig riktigt har fått till det. Och till och med jag var och ville låna honom för så länge sedan för att få igång honom. Jag tror att han behöver komma bort från Malmö. Jag tror att det är jättebra. Så att, en smart värvning. Smart värvning.
Mm. Men Berisha där, det tror du att han lämnar alltså redan efter ett halvår, din känsla?
Ja, de har inte fått till det alls. Och det tror jag han känner själv också. Och Molde sålde ju Fofana och har pengar, så att de kommer spela ett spel här nu i 10 dagar och sen är det klart.
De här, alltså om vi tittar på de 3 Stockholmsklubbarna, så känns det som att Djurgården, de var ju tidigt ute och de har ju en fantastisk ekonomi. Det har ju visserligen Hammarby också, men det känns som att Djurgårdens trupp är ju så gott som satt. Det är väl några spelare som ska lämna, Hjalmar Ekdal och kanske ytterligare någon som får bud på sig. Men i Hammarby och AIK är ju, som redan nämnt, av väldigt stor ruljans. Hur problematiskt är det för Bayern och Gnaget? Är det, du som är tränare, hur svårt är det att sätta ett lag på nytt?
Ja, men jag brukar alltid säga att bra spelare är inget svårt att träna. Så att det kommer in bra spelare, så det kommer bli bra. Och ni kommer ihåg när han kom till Hammarby, så gjorde han ju, var han obesegrad 9 matcher direkt, så att han är inget svårt att sätta ihop ett lag, eller för att han har en modell som man ska bara passa in i, så att säga, så det är inget svårt. AIK däremot har ju lite mer att jobba med och har ju gjort en hel del spännande liksom transfers, men det är också det laget som alltid stressar upp sig mest när det går bra för de andra 2 Stockholmslagarna, och det är alltid rörigt det här året efter det, för då skulle de ju ändra på allt. Och det är nya grejer de ska tänka på, visioner och in med folk och ny spelsätt och nytt allting. Så att där är lite mer varning för att det kan bli lite jobbigare. Dock inte att det är sämre än 6a, men det är ju nog dåligt om man tänker att de andra 2 kommer vara bättre.
Men Alec, hur ser du på AIKs trupp just nu? Det är en väldigt stor trupp. Alltså det är väldigt många spelare man tänker som måste lämna. Jag tänker spelare som kanske inte kommer få så mycket speltid nästa säsong. Man hör ju sig själv
ja, det är ett problem som man får ibland. Att, det här vet ju lag, Värnamo och de här som säkert vill ha till igen. Men fattar ju att de ska ju låtsas som att de inte vill där för att få ner priset. Och det är ju sådana här saker som blir ett problem när man satsar på för mycket och har en för stor trupp. Att det är svårt att bli av med dem. Det där är ett stort problem. Men ganska bra spelare där mittenlaget i Allsvenskan kan gör riktigt bra nu för väg. Och sen så undrar ju alla vad kommer hända med honom. Ska han vara kvar eller inte? Jämnt skadad, men en otroligt bra spelare och en otroligt liksom AIK-kille typ så. Jättesvårt. Kommer han hamna i BP kanske, eller var kommer han hamna? Så att det är lurigt. Det håller jag med om. Och det är lite rörigt där borta generellt med ingen sportchef nu och lite stökigt vad man hör runt omkring sådär. Så att det är kanske nu man ska spela AIK. Det är alltid när de är som bäst. Det är ju när man tror att det kommer gå till helvete. Så att, det är svårt att veta vart de ska studsa.
Ja, precis. En spelare som sägs vara på väg in då och som delar lite av fotbollssverige, det är Jimmy Durmaz, som efter många år utomlands i framförallt Turkiet här på slutet sägs vara nära en övergång. Vad tror du om den värvningen?
Jag tror det är jättebra. Framförallt att han vill komma, vad det verkar som. Och är ju en fin kille. Jag har ju känt han sedan han var 11-12 år och vet ju vilken supersnubbe det där är. Och sen har han utvecklat sitt spel och också blivit centralfältare, vilket jag tycker är jätteviktigt för AIK nu när Sebastian Larsson försvinner. Så att det där är en jättebra värvning. Han spelar på ett annat sätt nu och har mognat och allt det där. Och sen så har han lillebrorsan med sig också. Det tror jag också kommer vara bra på det sättet. Så att Smart värvning av AIK.
Lite häftigt där om Jimmy Durmaz. Jag tror inte alla har koll på det, men som Alex är inne på då, så har ju han skolats om. Mm. Tidigare ytter då, i ett landslag och sina olika proffsklubbar. Men är ju nu mer av en sittande mittfältare slash liksom tvåvägsmittfältare. Och det är ju den senaste tränaren han har haft i Turkiet som har varit med och skolat om honom är ju Andrea Pirlo.
Okay.
Lite häftigt ändå.
Ja.
Där borde man ju kunna lära sig en del, tänker jag. Men vi får se då med Jimmy Durmaz hur det blir då. Tittar vi lite söderut då. Malmö FF kommer väl vara aktiva, kan jag tänka mig. Har gjort lite förändringar i ledarrollerna. Men det börjar ryktas om spelare in också. Och där slog det väl ner som en liten minibomb då. Att Taali, tidigare, eller han är i Helsingborg just nu då, sägs vara nära en övergång. Vad tror du om den här värvningen, Alec?
Det är en kompis till Fabbe. Så Fabbe tycker jag han är världens bästa. Det vet jag. Men,
det går jag.
Ja, nej, men vad heter det? De behöver ju köpa svenska spelare. Det har ju varit lite deras dilemma. Att de har haft utlänningskvoten har varit, satt dem lite ett problem. Samtidigt har det blivit lite färgista över dem. Att de byter roller hela tiden men alla är kvar. Det är också lite negativt tror jag. Man behöver röska om lite där nere. Så det ska bli kul att se vad som händer med Rydström och allt det där. Att de har bra fotbollsspelare och att de är bra lag. Det vet vi ju alla. Men kommer det räcka verkligen? Jag är lite skeptisk faktiskt. För att det är inte fem spelare som behöver in. Det är mer än det tror jag. Och för att det ska bli riktigt bra. Sen kan några av de här lite äldre få en ny tändning ta. Det är absolut. Men jag tror inte att de ska ses som favoriter nästa år.
Men ingen berget.
Nej, vad tycker du om det? Att man offrar... Ja. Där kan vi verkligen prata om kulturbärare.
Mm. Ja, man måste byta dem där. Alltså, nu tycker vi att det är lite charmigt. Berget, han var där så länge och han gick ut och liksom småtjurade lite att inte han fick vara kvar och sådär. Men var han bra förra året? Var han bra för två år sedan? Vad har han gjort egentligen den sista tiden? Det är några matcher han sprattar till och sådär. Och han vill egentligen vara forward och du vet alla de här grejerna. Jag tror att man måste vara mycket hårdare i de här topplagarna att få bort de här spelarna för att är de inte det minsta på 100% så det räcker inte. Det är tillräckligt bra men det är inte så för att de ska utvecklas och bara bli gamla. Så att jag tror att det här kommer sköta sig själv men de borde ha gjort det här för länge sedan faktiskt Malmö. De dras med alldeles för mycket gamla spelare som man utav liksom hjärtat vill ha kvar. Men hjärnan borde ha sagt för länge sedan att det är dags att kliva vidare.
Synd, jag kollar ofta svenskan på landet och där är vi skitdålig tv. Och då är det synd att både Ludvigsson och Berget försvinner. För de ser man ju hur lite pixlar man än har. De syns med väldigt tydliga looks. Så det är det kanske inte alla... Vi ska inte, ja, kan ju sälja ändå såklart. Men för mig var det synd.
Ja. Det var en vinkel på det också. Mm. Du, om vi tittar till den januari-turné då, som drar igång här ikväll faktiskt. Eller de har ju varit igång nere i Portugal och tränat här en vecka. Men första matchen spelas ju ikväll mot Finland. Är det kul eller är det iskallt?
Nej, jag tycker det är kul. Ja, vi var ju där med tränarna ett par år sedan. När jag slutade, då slutade de åka. Jag vet inte om det var därför. Men...
Riktigt fyllerresa.
Nej, det var bra stämning. Vi lärde oss mycket av varandra. Ja, men som jag sagt förut, vi fick ju till den nya bollen där, bland annat och lite sådana här saker, Spideo-systemet. Så att det var en rolig grej. Så att, men, och jag fick lite så här rysningar nu, för de är ju i Portugal. Det var jag alltid med både Gais och Örebro. Så att, var vi den där Faro-arenan som ligger mellan två städer som inget lag vill vara i. Därför att ena planhalvan är i ena staden och andra i den andra. Och då blir det så att ingen vill vara där istället. Det är en superarena där Sverige åkte ut mot Holland tror jag för 100 år sedan.
Usch.
På straffarna. Men då längtar man tillbaka lite. Men jag tycker det är jättekul. Och att de här lite unga får chansen och sådär. Det finns ju en riktig historia med Nordin Gerzic när han var med på en sån där turné. Då har han ju ätit djurskinka och inte rört sig en meter när han åker dit. För han trodde att man skulle träna upp sig där borta. Så för att det var andra dagen gjorde de jojo-test. När målvakterna sprang om honom och han fick kliva av. Liksom. Så att man hade väl en fett procent på 100 då. Liksom. Så att, man kan förbereda sig på olika sätt för att den här turnén, så kan man säga.
Jag tror att Mats Rubart var ju med någon januarivända också. Det var lite samma problem där. Han hade ju inte gjort ett pass. Också in character när det kommer till Mats Rubart. Och han gjorde väl inte något större avtryck. Han tog sig inte ut någon mer sen.
Det var första gången då?
Han har väl inte gjort... Ja, han hade väl inte gjort en vinterträning i hela sitt liv. Jag visste att genom Örebro så stod jag ofta och tittade på träningarna. kom alltid gående med flipflops ner till gymmet och satt och cyklade typ i 20 minuter. Så han var ju aldrig bra förrän i maj typ.
Nej, precis. Du, vilka spelare ska vi hålla koll på då? Vilka känner du skulle kunna bli aktuella för den här matchsamlingen då när det blir skarpt läge mot Belgien? Är det någon spelare som du kollar lite extra på ikväll?
Nej, det gör jag inte. Men Hugo Larsson är ju en fantastisk spelare som vi tror alla kan bli hur bra som helst. Så det tycker jag ska bli det absolut roligaste. Annars är det ju bara rätt sköna, bra spelare sådär. Men jag tror ingen är aktuell faktiskt. Det är svårt att se. Mm.
Det kan bli nya
utan att vara negativ. Ja.
Förlåt, du sa att ni kom på nya bollen där nere, eller kom fram till den. Det ni borde lösa nu tycker jag att det ska hitta något nytt ställ till dem. De ska inte få ha landslagskläder. Det blir Karjala Cup av allting.
Ja.
Jag hatar att det syns statistiken att det där är liksom riktiga landskamper. Ja. Ni får ha de här, vad heter när det är distriktsamlingarna. Sörmlands tröjor eller
jag kom något. Alltså, under OS fick de ju något så här HM-kick.
Ja, det är landslaget.
Ta den. Ja, men det tyckte jag. För det passade det laget också som åkte.
Nej, en noll landskamper, två HM-landskamper. Kort fråga bara. Hur har ditt liv förändrats sen du blev When We Were Kings-kändis?
Alltså... Ingenting skulle jag säga. Men däremot när jag lyssnar på den här så är man ju imponerad av hur mycket de kan och vet egentligen. Men de hade ett jättefel och det var ju Big Ben från Egypten som vi tog. För att jag fick ju en DVD sådär, som man fick på den tiden och kolla Mats Persson och sa titta på den här killen, vad säger de han? Och då sa jag efter typ 5 minuter, har han mördat någon i Egypten eller varför kan vi få hit honom? För det var ju bland det bästa jag sett i hela mitt liv. Alltså. Nej för fan, han vill ha nytt äventyr och sådär typ. Och han skulle bara kosta 50 000 brutto. Och jag sa, det är något som inte stämmer liksom, ta reda på allting eller sådär. Nej men det gick bra typ. Och så mötte vi då Jönköping borta i träningsmatch. Och vi hade mött Stabäck veckan innan och blivit duktigt sönderspelade. Vi kanske släppte in 14 mål, jag tror vi släppte in 5. Så vi jobbar jättemycket med försvarsspel som man gör alltid. Och så efter en minut släppte vi in 1-0 liksom. Och var ju jävligt dålig alltså. Och han började komma ner och ska vara skön i spelet och sådär. Så jag var rätt arg i halvtid på alla möjliga sätt. Och sa till Ekunder då, som översatte på franska liksom, att se till den här jäveln och var i straffområdet och sluta hålla på och länka typ så. Alla hade fått en skopa och jag var på han direkt. Och så översatte jag han på franska och så svarade jag han någonting. Och jag märkte att det var ju inte bra liksom. Och Ekunder, han var ju så här snäll vet du. Så jag bara, vad sa han? Vad sa han typ så här? Han bara, ingenting sa han då. Så han försvarade ju honom vad han hade sagt. Och så efter 12 minuter hade han lagt in 3 mål. Bland det snyggaste mål jag sett. Så jag bara slängde av han direkt. Av typ. Och han bara, men jag kan spela med. Nej, av för fan typ. Och ska till Mats igen. Skriv nu. Han gör 25 mål i allsvenskan. Jag lovar det liksom. Mm. Och allt blir klart. Så åker vi ner till Portugal och ska spela. Och då ska ju han komma på natten där. Och så får reda på att han ska få 25 000 brutto. Då säger han, nej, 25 000 netto. Och då sa agenten, nej vi har kommit överens om det här. Då ringde han till sin afrikanska agent. Han sa också, nej det var 25 eller 50 brutto, det var där vi skulle ha typ så. Och Gais kunde inte betala netto då. Så då satte han sig bara i en taxi och åkte till Lissabon från Faro, det är 3,5 timme. Och så åkte han därifrån. Så när jag vaknade på morgonen var jag hur glad som helst. Och bara, vart är han typ så. Han har dragit typ så. Han bara, vad fan. Och då fick jag ju panik, för vi skulle spela mot Olanense. Så då fick jag ju säga till Brian då som en gammal målvakt i Millwall.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Som var där nere, skaffa mig en forward blixtfort liksom. Så han ringer ett samtal, så kommer det dit en, och han är ju precis som den här papegojan i på, vad heter det, Kalles djur, det, överallt, sprang omkring och lät överallt och ta Western-tatuering på vaden, och jag var helt slut efter 10 minuter i hans rum och bara tänkte, är han hälften så bra på fotboll så tar vi honom, liksom. Och han sprang och han pushade och greja, han är helt okej typ, men inte liksom wow sådär, men ändå bra liksom. Så ringde jag, skulle GP ringa och skulle berätta lite om matchen så här, så då googlade jag upp han lite så här, vem det var typ, så här. Och då såg jag så här, med i landslag för inlärningssvårigheter. Då var man alltså under 70 på IQ liksom. Så att, då tänkte jag, det här ska jag inte bjuda på liksom. Så när GP ringde så sa jag så här, nej, det var någon engelsk, jag vet faktiskt inte vad han hette. Jag tror han hette Pete eller Brian, nej, jag vet inte faktiskt, det är ingen, vi behöver inte bry oss om där liksom. Men det var alltså en kille som hade fuskat med sig i Paralympics fotbollslag för att han ville ha en landskamp typ, så här. Och jag vet att det var många spelare i Gais som fortsatte hänga med honom på nätet och sådär så, för att han var ju otroligt rolig liksom. Ja, det hände mycket runt Gais på den där tiden, men där vill jag säga att det hade han fått om bakfoten, Erik, för det sa han att han gjorde 3 mål till en kvart och sen att jag skällde på honom, men så var det inte. I övrigt var det ju ganska bra redovisning av hur snabbt det kan gå i sådana här föreningar.
Mm. Ja, jag har inte tagit del av sitt.
Nej, jag har inte lyssnat på den heller, men
man får ge sig på kortversionen där då. Mm. Helt enkelt.
Nej. 9 timmar.
Ja, exakt.
Nej, ja, exakt. Du ska lyssna på ett litet klipp här på 88 minuter.
Ja, precis.
Ja, det är galet.
Men all cred till Erik och Håkan. Mm. Och absolut. Alec, stort tack för att du ville vara med oss denna morgon. Vi hörs om en vecka igen, helt enkelt.
Ja, absolut. Ha det bra, boys.
Ha det bäst. Hej, hej.
Hej då.
Nu bara lägger jag. Jag läste på Fotbollskanalen. Tror det var, eller om det var Sportbladet, att, eller Expressen, att Jeremejeff har en utköpsklausul på endast 3 miljoner kronor. Mm. Mm. Axén sa ju här att han vet några spelare som är klara, och det kommer smälla.
Oj.
Lägger vi pusslet här va? Att det är Jeremejeff som ansluter till Bayern. Berisha ut för en bra summa.
Ja.
Alltså, de kommer inte släppa honom för mindre än 20-30 miljoner. Mm. För det var ju vad han kostade. Mm. Och Molde har ju mycket pengar som helst nu efter att ha sålt Fofana. Jeremejeff in. Mm. Wow. Mm. Men det hade ju varit... Där har vi årsvärvning i sådana fall. Vi stannar kvar vid den nordiska fotbollen.
Ja,
kul. För nu ska vi ta på oss lurarna igen. Det är nämligen som så att vi har redan presenterat honom i inledningen av programmet. Men för er som inte var med då så har vi ju med en superstjärna när det kommer till... vad säger man? Fotbollsyrkeskarriären.
Fotboll.
Fotboll bara. Mm. Ja. Vi nöjer oss där då. För med oss på länk då har vi ju Odense som spelar i högsta ligan i Danmark. Deras nya chefscout. Tidigare då chefscout i Sirius. Adrian von Heine, god morgon på dig och varmt välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon, grabbar.
Nu hör vi inte Adrian.
Jo, det gör vi.
Ja, då har jag fel. Där har vi dig.
Tjena. God morgon, Jesper.
God morgon, hey, god morgon. Hur är läget?
Jo, tack. Det är bra.
Ja.
Det är bra. Det är lite tidigt här i Faro. Ja. Eller vad det nu är. Jag är någonstans mellan de här två arenorna som Axén talade om tidigare. Men det är bra.
Ja, härligt. Du är alltså på plats nere i Portugal. Och jag antar att du ska se matchen ikväll då mellan Sverige och Finland.
Mm, precis. Mm. Så det ska bli skitkul. Jag var nere och tittade på träningen igår och så var det även Estland mot Island på kväll. Ja. Så späckat schema.
Ja, jag förstår det. Du är igång nu alltså för din nya klubb Odense. Vi kan väl ta oss tillbaka. Det här blev ju klart under hösten att du lämnar Sirius efter flertalet säsonger och fått ett väldigt spännande uppdrag. Berätta, när tog Odense kontrakt och vad var det som lockade med det uppdraget?
Ja, men som du säger, det har varit klart en stund och ja, det var det på hösten som det togs kontakt och så blev det så här. Det känns jätteroligt. Odense är en stor klubb med en fin historia och danska ligan är ju som alla vet något hack liksom så fotbollsmässigt upp från den svenska. Så det känns superspännande så här långt och det är några bekantskaper, Björn och Andreas som alla har koll på från Björns del AIK och Andreas del Häcken AIK framförallt. Men även många nya bekantskaper och jag har fått ett väldigt fint välkomnande från alla människorna i klubben. Så det känns jättebra så här långt och det ska bli kul att komma tillbaka till Odense här efter lite värme i Portugal och putta in massvis med energi under den resterande delen av transferfönstret som är ganska mycket kortare, så det blir rakt in i någonting som är intensivt och kul.
Mm. Hur känns det då att komma i mitten av en säsong, eller mitt under brinnande säsong?
Ja, men roligt, också det är kul att kastas in i någonting som brinner och lever. Och Odense har gjort en väldigt, väldigt fin höst och har goda möjligheter att kvalificera sig för topp 6 som innebär sånt här slutspel som det är i Danmark. Och det känns ju också stimulerande såklart att ha möjlighet att tävla om att få spela de finaste matcherna i Danmark. Så det känns jätteroligt.
Var det då Björn Westerström som väl är klubbdirektör, va?
Nej, han är fotbollsdirektör, så han är ansvarig för sport.
Mm. Var det han som tog kontakt?
Ja, det var han bland annat. Mm. Men ja, det var ett gäng där som jag hade kontakt med och träffade.
Hur kändes det att lämna Sirius då efter alla säsonger? Jag har förstått det. Du har ju dels gjort ett väldigt bra arbete, annars tar ju inte Odense kontakt. Och sen har du fått stora känslor för klubben. Var det ett svårt beslut att ta?
Alltså, ja, det var det. Det var någon som sa det fint här som flyttade. Jag tror det var Jens Karlsson när han skrev på för Kalmar, som sa att det var ett lätt beslut att tacka ja, men ett svårt beslut att flytta. Mm. Och det tyckte jag var liksom spot on, för det kunde jag känna igen mig. Som du säger så har jag känt mycket för Sirius under en väldigt lång tid. Jag tror att ju mer du puttar in i engagemang för någonting, desto mer får du tillbaka i känslor. Och så har det verkligen varit för mig. Jag har följt Sirius under en väldigt lång tid, mycket längre än den tiden jag har jobbat i klubben. Och ja, det har hänt mycket under de åren som jag har följt klubben. Så det är klart att det är jobbigt att lämna och jobbigt att säga hej då till människor som man har lärt känna och trivs fantastiskt bra med. Samtidigt så var det här en himla fin möjlighet att få testa på att göra någonting annat och samla på sig nya erfarenheter, både professionellt och även personligt. Att flytta utomlands, nu är inte Danmark det land som ligger längst ifrån Sverige, men det finns vissa kulturella skillnader och det är nytt språk och lite sådana grejer. Det kände jag även på ett privat plan, att det var kul att testa på att göra något lite annat. Mm. Så det var jobbigt att lämna Sirius, men det var väldigt enkelt att säga ja till Odense.
Hur kommer din roll som chef-scout, nu tar jag med dem här, alltså, skilja sig i Odense kontra Sirius, tror du?
Men det är fler människor som jobbar i Odense, och i min roll så har jag fått uppfattningen att det också innebär att jag får kanske ett lite smalare ansvarsområde än vad jag fick i Sirius. Det finns fler personer som är skickliga på sitt område. Och det gör att jag förhoppningsvis kan fördjupa mig ännu mer inom just scouting-delen. Vilket jag tycker ska bli superspännande. Att förhoppningsvis bli ännu bättre i det jag ska göra. Så på det viset kommer uppgiften att skilja sig lite åt. Men annars är det mycket som är samma också. Vi ska försöka vara skickliga i att jobba med objektiv, subjektiv scouting. Samla på sig ett så gott faktaunderlag som det bara går kring spelarna som är på väg. Eller ja, vi har intresse för. Och det är ju samma som vi gjorde i Sirius. Så mycket som är likt, men lite som är nytt också.
Du vill bli bättre, men du är ju onekligen redan bra, eftersom du då som 25-åring, jag är noga med att påpeka just 25-åring, för det är ju som så i den här branschen att det är inte jättemånga 25-åringar som har kommit så pass långt som du har gjort. Men vad är det du har gjort bra, tror du? Varför får Odense upp ögonen för just dig?
Men jag tror att oavsett vad du ska göra så ska du försöka göra det du är duktig på så ofta det går, men försöka kompensera och utveckla det du kanske ännu inte är så vass på. Det jag tror att jag är duktig på har varit även när jag jobbade i Sirius ungdomsverksamhet, det är att försöka ha en struktur och en ordning, att göra saker i rätt tid och hyfsat duktig på att följa upp och dokumentera och sånt. Och det är väl att det finns underlag att lämna ut. När du tittar på spelare så finns det finns video, det finns statistik och det är ordning och reda. Det tror jag är en sån sak som jag har varit duktig på. När man sen jobbar mer med just scouting, så har jag i Sirius försökt jobba en del med det som kallas objektiv scouting, där man väver in data och statistik. Och det är långt ifrån unikt att vi har jobbat med det i Sirius. Det tror jag många gör. Men det är någonting som jag hoppas att jag har blivit ganska duktig på tillsammans med många andra i Sirius och andra personer som jag har fått kontakt med för att få inspiration. Det är långt ifrån ett arbete jag gjort själv. Men det är en grej jag vill fortsätta göra i Odense också. Att jobba med objektiv scouting och försöka väva in data och statistik som ett viktigt faktaunderlag. Dels att identifiera spelare, men även kunna ge en bild av hur spelarna spelar sin fotboll.
Hur svår är det att hitta liksom den rätta mängden i liksom vardera vågskål i subjektiv bedömning och objektiv bedömning?
Jag tror att det handlar, precis som jag sa, att han samlar på sig så mycket faktaunderlag som det går. Då behöver du bägge. Jag tror att de som tycker att objektiv scouting är väldigt viktigt lätt drar sig till att ja, men det är bevis. Det är, om en spelare ser bra ut på statistiken så vet vi att spelaren kommer lyckas även på nästa ställe. Och det kanske jag inte riktigt tycker, utan man behöver väva in den subjektiva delen också. Medan andra kanske tycker att ja, men det handlar bara om att se spelare på video. Det är, liksom, det är allt, och se spelare live, det är allt. Och jag tror man behöver bägge, såklart, tillsammans med liksom personlighet och hur spelaren är utanför planen, hur spelaren är i omklädningsrummet, hur spelaren tacklar med- och motgång, skadehistorik. Så alltså, det finns massvis med faktaunderlag som jag tycker är viktigt när du värver en spelare. Och det handlar om att försöka plocka på sig så mycket information som det går. Så desto mer, desto bättre. Och sen så utifrån all den fakta du har så fatta ett gott beslut.
Du Adrian, stort tack för att du ville vara med. Och vi gör väl som så att vi ringer tillbaka när du har stått för din, eller din då, när teamet har stått för sin första svensk värvning.
Ni är väl välkomna, ni får ringa när ni vill. Det var fint att prata med er på morgonen här. Ha det så bra.
Tack så mycket, lycka till.
Vi hörs, hej.
Bra, vi ska alldeles strax ringa upp då Kristina Kapellin och prata lite Gianluca Vialli. Men i övrigt då, lite internationell boll. Ronaldo, klar för Al Nassr. Man rycker lite på axlarna, va?
Alltså, ja.
Det är ju där vi är, det är där han ska vara, känner jag, eller hur?
Jag vet inte. Nu har det gått så himla lång tid, men det var väl i VM-kvarten. Det var väl då han blev bänkad. Var det kvarten, va? Måste det ha varit?
Ja.
Det var
åttondelen. Då röker ju kvarten.
Då uppstod en så himla märklig diskussion. Det är lätt för mig att sitta med facit i hand där, som hans ersättare gick in och gjorde världens genombrott.
Tack, va?
Ja, 3-2.
Ja, det är ju helt otroligt, det vet jag. Men det var så konstigt innan den matchen, för då var tonläget så här: men Ronaldo måste ju spela, alla hade liksom så här. Det är klart att han måste spela den här typen av matcher, han är ju bäst och bla bla bla. Efter en höst där alla var överens om att han kan inte spela United, han bara förpestar stämningen. Jag vet inte, jag bara, min bild av honom är att han inte håller på den här nivån längre, eller i alla fall inte är så engagerad. Nej. Jag tycker det här ligger i linje med vart hans karriär har varit på väg. Jag tycker det, om han är glad så är väl det kanon. Det är väl där han, ja.
Men samtidigt så är det ju så här, alltså det har ju gått så otroligt snabbt. Alltså det har inte, för jag tänker förra säsongen var han ju bra United. Mm. Och sen så började han ju också,
hur bra, vem skulle du säga att han var lika bra som då?
Men jag skulle nog säga att han var kanske ändå en...
Men jag skulle nog ändå säga att han fortfarande var en toppklassanfallare. För att han gjorde i United som hackade. Mm. Gjorde han många mål. Viktiga mål också, ska sägas. Mm. Sen var det ju ändå inte den Ronaldo som vi hade i Real Madrid. Nej. Det måste sägas. Nedgången började ju redan i Juventus, som jag har förstått det. Mm. Att det, många kritiserade honom redan där, även fast han gjorde en hel del mål. Men jag tycker han var bra i Manchester United i fjol. Och det var en helt annan Ronaldo man har sett under den här hösten. Mm. Han har ju verkligen gått ner sig då, och det tillsammans då med att det blir ju komplicerat såklart när en ny tränare kommer in. Man har en ikon, dels för Manchester United, vad han har betytt för den där klubben genom alla år, men också för världsfotbollen, liksom, en av världens absolut största spelare. Det är klart att det blir problematiskt. Och jag tycker ändå till slut att United, de fattade ju rätt beslut. Och det var ju starkt av Ten Hag ändå. Jag tror många tränare hade kunnat fortsätta att spela honom här under hösten, och att resultatet hade kunnat bli betydligt sämre. Nu gjorde United, fick en tuff start, men har jobbat in i säsongen och fått liksom genombrott på andra spelare som har fått speltid. Mm. Och nu är man ju faktiskt med och jag ska inte säga att man slåss om någon titel, för det tror jag inte, men man är på en bra plats.
Mm. Ten Hag gick ju vinnare ur det.
Ja, säga. Stort av
men alltså, jag älskar ju inte Al Nassr, kan jag inte säga. Men vad hade varit med alla komponenter? Han ska ju ha rimligt betalt, tycker han. Mm. Han ska väl få en sportslig utmaning. Det ska väl inte vara Burnley, liksom. Var skulle han ha gått?
Vet ni vad som finns i hans kontrakt? Det finns en klausul. Att om Newcastle kvalificerar sig för Champions League, då har de möjlighet att gå dit.
Det kan ju inte stämma.
Men det kan nog stämma. Ja. Men däremot kan det inte stämma att Newcastle vill ha, som är på framgång. Alltså på framgång.
Nej, det är ju, nej.
Att de skulle vilja plocka
in honom. De tar liksom Magic Johnson i Sundsvall. Det var uppvisningskontrakt.
Just, ja, verkligen.
Han kommer in i den här vikingadräkten.
Ja, exakt.
Var det bara han eller var det någon mer?
Nej, det var Magic. Sen har vi haft i fotbollen också. Många. Men ersättaren är snart på plats. Mm-hmm. I United.
Mm. Just det, ja.
Weghorst.
Ja. Burnley.
Burnley-anfallare som kom ju in då till Premier League efter att ha varit i Wolfsburg, va?
Nej.
Vad var han? Jo, i Tyskland. Jo, Wolfsburg. Mm. Ja, där han ju gjorde skillnad, får man säga. Mm. Alltså, många säsonger över 10 mål i Bundesliga. Burnley tog in honom för lite drygt ett år sedan i ett sätt att försöka rädda eländet. Men det blev ju en fiaskosejour. Mm. Jag tror jag gjorde ett eller två mål där under vårsäsongen. Och det var ju en härlig presentationsvideo för övrigt. Minns ni den?
Ja, det är någon
Jurassic Park.
Ja, ja, precis. Just det. Ja, det är härligt.
Den var ju jättebra.
Bjussi faktiskt.
Ja, och världens bästa film.
Ja, oj,
Jurassic Park 1.
Nu är det platt.
Det var också ett roligt svar att det skulle vara den bästa filmen någonsin.
Min dröm är alltid att få fakta ut.
Jag såg ju den. För övrigt, Jurassic Park såg jag för första gången. Man fick ju gå på bio 7 år gammal och man hade målsman med sig. Mm. Jag lämnade bion 7 år gammal gråtandes. Ja. För första scenen där är ju väldigt obehaglig.
Den börjar med.
Ja, när han sugs in i den här buren av en dinosaurie. Och då fick jag dra med pappa, så fick mamma och min storbror vara kvar. Hade en pizza innan, skulle gå på storbio för första gången.
Ja, men jag tror,
och jag var en storbölare.
Jag tror jag har hört liknande anekdot kring min brorsa. Ja. Att han också var
otroligt obehagligt.
Fick fucking Åmål när jag var typ 9. Det är fortfarande inte hämta med. Det är otroligt mycket att ta in.
Ja, det var det. Det var också en... Vissa filmer gör skillnad.
Ja,
det är en sådan.
Det är vuxen där. Som, ja. Men på tal om
en annan dinosaurie då. För det är ju lite vad han är, Weghorst. Nu har han varit i besiktas. Och gjort det rätt okej. Okay, som jag förstått det. Men tillhör Burnley. Mm. Och nu ska han då lånas ut till United. Märkligt.
Mm. Så Burnley lånar ut i alla fall att United blir
De bryter det här nu. För att han gjorde ju mål här nu för besiktas. Och tog ju tydligt farväl av sina supportrar. Och nu är han då överens med United. Nu ska bara klubbarna komma överens. Och det ska väl inte vara några större problem. Men jag fattar ju lite syftet med den här värvningen. Att de är tunna på anfallspositionen. De vill ha en spelare som de kan förändra matchbilden med. Så uttrycker man sig, Fabbe. Eller hur?
Ja, du får uttrycka hur du vill.
Ja, men här har vi ju exempel på en spelare som skulle kunna spela sedan i 50.
Ja. Ja, men det påminner ju lite om den där värmen de gjorde i fjol, eller om det är 2 år sedan. Vad är han heter?
Igalo. Ja. Absolut, och det blev ju inget bra.
Nej,
och frågan precis. Jag tror inte man behöver inte lägga så stor vikt i om det här blir bra eller inte. Med Weghorst, för det, han ska dit ett halvår och ja.
Hålla
ska
på.
Fylla en roll. Alltså så här, de kommer väl behöva honom i någon FA-cup och något inhopp och sådär. Nu har vi med oss en gäst på länk. Vi ringer upp med anledning då av att Gianluca Vialli mycket tragiskt i fredags då gick bort i cancer. Endast 58 år gammal. Väldigt tråkigt. Han spelade för Cremonese, Sampdoria, Juventus och Chelsea. Och sen var han ju då Mancinis högra hand här i landslaget när de lyfte EM-bucklan 2021. Mm. Så därför då så ringer vi upp SVTs för detta Italien-korrespondent Kristina Cappellin. God morgon och välkommen till Fotbollsmorgon.
God morgon.
Hur är läget?
Med mig. Ja, tack.
Ja. Jo då, men det är bra här. Vi har ju varit igång sedan 7.00 så vi börjar verkligen komma igång här. Vi har pratat mycket positivt idag om olika saker som sker i fotbollsvärlden. Men nu blir det tyvärr lite tråkigare samtal då, eftersom då Vialli gick bort här i fredags. Du som har väldigt bra koll på Italien och fotbollen där nere. Jag mottog ju det här beskedet med chock. Jag visste ju att han var sjuk, men visste ju inte att det var så illa däran. Hur har beskedet mottagits i Italien?
Man visste att han var väldigt, väldigt sjuk. Och det kom fram i samband med att Sinisa Mihajlovic dog. Det har ju varit liksom en otroligt tung period här. Alltså, inte 4 bröllop och en begravning, utan snarare liksom 4 begravningar och inget bröllop. För Sinisa, sen påven, gamla påven, och sedan då Vialli, och alla tre har faktiskt fått ungefär precis lika stor plats i medierna, på sociala medier. Jag är lite förvånad på sitt sätt över att man, eller det säger någonting om dagens fotbollsvärld kan man väl säga, att man har 4 sidor i den så kallade framvagnen liksom i de stora tidningarna som bara hyllar Vialli, som jag själv måste säga att jag tyckte ofantligt mycket om och hade förmånen att träffa några gånger. Men att det blir liksom någon sorts, vad ska jag säga, det är vår tids stora idoler helt enkelt. Mm. Det är vår tids stora, det är liksom på något sätt det där när man talar om fotboll som en tro i Italien, så liksom blir det nästan lite religiöst i sådana här sammanhang.
Jag har ju koll på honom, även om jag var väldigt ung då när han avslutade sin karriär, men minns ju honom som en väldigt stor fotbollsspelare. Du har ju träffat honom. Hur var han som person?
Alltså, det är ju på något sätt, man kan ju sakna idag faktiskt, sakna liksom den riktiga stora personligheterna, människorna som bortsett från att ge liksom ilningar och liksom fantastiska upplevelser på fotbollsplanen, också hade personlighet. Zlatan har ju en jättepersonlighet, men det är ju inte så många faktiskt som har det idag, och Vialli var en sån. Han var enormt uttrycksfull, han kunde också uttrycka sig. Det är ju inte så vanligt att en idrottsman brukar ju allmänhet uttrycka sig huvudsakligen genom sin sport just, men Vialli var väldigt vältalig faktiskt och väldigt cool. Jag har liksom väldigt klart i minnet ifrån Italien Vanta, som vi säger här, alltså fotbolls-VM i Italien 90, när vi var inne på deras träningsläger. På den tiden fick man ju gå runt precis som man ville med mikrofonen. Man gick fram till vem som helst, frågade vem som helst, får jag snacka med dig lite. Och sen filmade vi när de skulle iväg i bussen. Och då står Vialli och röker liksom. Han står och blåser på, precis liksom innan han ska upp på bussen. Vilket ju idag liksom så otänkbart som någonting överhuvudtaget skulle kunna vara. Han var väldigt cool. Han visste hur han skulle uttrycka sig. En annan sak som ju också var väldigt på något sätt väldigt charmerande och vackert var vänskapen mellan honom och Mancini, som ju faktiskt tillsammans då kan man väl säga liksom leder Sampdoria till sin första och enda serieseger då 1991. Och de var så unga och de var så snygga och de var så liksom, de hade så mycket kraft och så mycket energi. Det var, jag måste säga att jag blev väldigt ledsen att höra att han dog.
Ja, och jag minns det ju då när det skedde, alltså 2021 då, när Italien vann EM-guldet. Men nu har ju de här bilderna kablats ut på nytt då, när den här mäktiga kramen efter att straffläggningen avgjordes och Mancini, ja, såklart det första han gör, kramar om sin bästa kompis. Det var ju otroligt häftiga bilder. Och som jag förstått det så har ju Vialli varit väldigt viktig för det italienska landslaget på ett personligt plan. Alltså att han har jobbat väldigt mycket med gruppen, lite av en player manager som man kallar det här uppe i Sverige.
Absolut, och han använde, kan man säga, på sitt sätt också sin sjukdom som ett verktyg i detta. Så att det är ju naturligtvis viktigt att vinna, men han brukade då säga att ja, det är viktigt att tänka på att man ska, det viktigaste är inte att vinna, det viktigaste är att att ha en vinnande inställning så att säga. Man får också vara sårbar, man får också vara svag. Och detta att han så att säga kunde förmedla båda delarna tror jag var enormt viktigt. Och sen är det ju precis som du säger, att den där kramen när man ser den nu. Och de gråter ju båda två, där gråter de ju av glädje, men kanske Vialli också gråter därför att han förstår att han har inte särskilt många år kvar. Han var ju också under många år kommentator på TV här och väldigt, alltså visade fram just de där egenskaperna jag talade om tidigare, alltså väldigt, väldigt skicklig analytiker, liksom en man som verkligen kunde läsa spelet, som hade humor, som hade stil och klass, liksom jag tänker också faktiskt lite grann på hur han klädde sig, ni vet, han kunde ha flyga, han hade keps, han var liksom, han hade verkligen sin egen stil på alla sätt.
Ja, både han och Mancini är väldigt stiliga. Jag följer ju Mancini på sociala medier, men jag har inte sett att han har uttalat sig ännu, men förmodligen då på grund av att han är i djup sorg. Har han uttalat sig i någon italiensk media ännu?
Ja, det har han gjort, ja. Och på sitt stilenliga sätt, liksom väldigt samlat, väldigt vad ska jag säga, gripande, och man förstår att han är väldigt, väldigt berörd av detta, men ändå så att säga väldigt värdigt, utan liksom, ni vet, liksom old style.
Om vi lämnar fotbollen lite kort då. Du är ju fortfarande kvar i Italien, bor på Capri va?
Ja, nu ser ni mitt väldigt skräpiga lilla arbetsrum i Rom. Bakom det.
Fantastiskt. Men,
det ösregnar nämligen, ofantligt dåligt väder, men jag reser tillbaka till min paradis imorgon, där jag numera faktiskt förestår Villa San Michele, som är en fantastiskt vacker svensk kulturinstitution.
Ja, vad häftigt. Berätta, vad gör du där?
Du bjuder mig på bröllop, som italienarna säger. Min vittiga notse när jag får prata om det. Jo, men Villa San Michele är en fantastiskt vacker egendom som skänktes av en man som heter Axel Munter till svenska staten vid hans död 1949. Och sen dess är den då öppen som ett museum. Så vi har ungefär 125 000 besökare varje år från hela världen. Och det är förmodligen Sveriges största stipendieverksamhet utomlands. Så att varje år kommer mellan 80 och 90 svenska stipendiater från kulturvärlden, från vetenskapen, från journalistiken faktiskt. Man ansöker och kan få lov att vara då på Capri 3 veckor. Och förkovra sig, arbeta med ett projekt och ha väldigt trevligt. Så att det är någonting jag kan rekommendera alla som tittar och lyssnar.
Ja, men verkligen. Då hoppas vi att det kommer in lite ansökningar här. Men det låter ju som ett fantastiskt trevligt liv du lever just nu.
Ja, det är ju ett helt annorlunda liv. Det är ju spännande att visa att jag faktiskt verkligen har utmanat mig själv när jag inte var helt ung, om man säger så. Men det är kul, det är spännande att göra någonting nytt faktiskt. Och jag får en enorm tillfredsställelse utav dig också faktiskt. Mm.
Ja, men vad roligt att höra, och stort tack Kristina för att du ville vara med och gästa Fotbollsmorgon, även om det var ett tråkigt ärende den här gången då.
Ja, det var det, men tack själva för att ni hörde av er.
Ja, ha det så bra, hej.
Hej.
Hej. Vad har vi med på schemat? Zlatan!
Frisyren!
Ja, vad tyckte du om den?
Alltså, man reagerar ju.
Och hoppas att han kommer tillbaka här nu då. Möter Tottenham här i Champions League i februari. Ja, och det är väl någonstans där och då som det har pratats om att en eventuell comeback kan ske.
Mm. Ja.
En sista vända då med Zlatan här. Får vi se om man kan göra skillnad.
Ja, blir det bara tavlor tror du? Eller är det EM24 som...
Nej, men nu får det räcka. Nej, det får räcka.
Ja, men vadå? Tänk om han förlänger ett år till.
Ja,
han förlänger en säsong
till. Ja, nej,
då, är ju, då är det ju EM.
Ja.
Ja, ja. Ja, men han gör väl en landslagssats om man inte säger ett mästerskap. Nej. Alltså, det är på så vis. Så nej, är det väl det...
Men det är ju tveklöst så, utan att ha koll på historieböckerna, att spelar han EM så är han ju den äldsta någonsin att vara med i ett mästerskap.
Ja, då ska han fylla 43.
Ja. och det, men han har ju återigen, han köper ju rollen. Han kommer ju köpa om han får hoppa in 5 minuter.
Ja. Men ja, alltså det vore helt sjukt. Men jag kan inte se något annat. Alltså jag menar, han gör
han kan ju inte slita arslet av sig nere i Miami för att
dyka in i två, tre månader.
Nej. Sen är han ju dock en träningsnarkoman också. Ja, alltså det är ju, han vill ju träna, det ser ju bara. Alltså,
men nej, jag håller inte sådär fit. Mm. Det är klart att han blir ju inte jättelätt att jobba mot.
Nej.
Nej.
Som försvarare.
Nej. Men säg att han gör 5 mål i vår.
Ja, det är ändå bra.
Det är, det är bra. Ja, ja. Då förlänger han ju en säsong till.
Ja. Sen avslutar.
Då är det, då
jag ska Sverige till EM också, men, ja, men då kommer han väl vara med här i samlingen också. När, och Janne känns så lite hoppfull. Ja. När han pratar om det, utan att ge för mycket information, så är det som att nej, han.
Och därefter 2 år till VM.
Ja, det är så långt. Alltså det är 43 år.
Vad heter den där? Han är japan, va? Gubben som aldrig slutar spela.
Ja, jag spelade, men han lirar ju typ andra ligan i Japan.
Ja, och Jagr gjorde ju mål igen.
Så det är ett eviga exempel.
Det går ju långsamt. Det är som att de släpper fram honom.
Han har inskrivit med avtal med ligan att då ska jag få rinna igenom och kommer, hänga dit.
Ja, verkligen. Kommer ju dö på is.
Ja, ja, verkligen.
Naturliga själv.
Ja.
Det är väldigt märkligt. Märklig situation att det är så långt i mästerskapet. Det var verkligen en grej om det är sommar. Då hade man ju bara så här. Men nu, alltså, jag vet inte alls hur han mår då liksom.
Nej.
Bra, hörni. Ja. Fotbollsmorgon är tillbaka.
Tycker du det känns bra det här?
Mm. Väldigt härligt.
Eller hur?
Ja.
Ja. Och nu trummar vi på.
Ja, jo.
Och vi tar inte sommarledigt. Alltså nästa uppehåll är ju julen 23.
Gud ja. Ingen ledighet. Ingen last, ingen ro.
Du har ju sagt att du ska köra hårt i sommar.
Ja.
Ja.
Alltså här.
Ja, ja, ja.
Inte,
inte som Zlatan på stranden.
Och det ska jag göra.
Det också.
Ja.
Ja.
Det blir första riktiga von Heine-värvningen blir ju Fabian.
Ja.
100% von Heine.
Det hade varit något. Ja. Som assistent scoutar kanske.
Ja.
Mm. Bra. Fotbollsmorgon återigen då. Vi är som sagt tillbaka imorgon 7.00. Då är David Fjell tillbaka i den här stolen. Jag sätter mig där. Robin där. Mm. Fabbe, du kör. Vad kommer du köra för dagar?
Ingen aning.
Nej, visst det. Vi ser.
Men sommar ska jag jobba hårt.
Ja, då kommer jag
hårt. Jag siktar på sommar.
Ja, då är jag klar. Ja. Men sen har vi lite andra projekt för dig också här framöver.
Ja.
Ja.
Mer av Fabbe i fotbollsmorgon och andra olika sammanhang vågar vi nästan utlova. För folk vill ju ha det.
Nej, det vet jag inte.
Jo, var inte ödmjuk nu.
Nej, men nej, det tror jag inte. Jag vill ju hellre, alltså jag vill ju inte vara här. Alltså jag tittar ju heller på när du, alltså när ni tre sitter. Jag tycker ni är så
väldigt bra. Nu är du väldigt ödmjuk av dig. Du gjorde en fantastisk gästinhopp i den här trion.
Men Robin, dig ser vi mer av imorgon.
Ja.
Yes, detsamma. Bra. Och jag hoppas att vi ses då. 7.00 kör vi. God morgon på er.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.